I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej. Den här rösten tillhör som vanligt Tom Jerry Boman. Och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Lättast lyssnar du på Acast, på webben eller i appen. Vad gjorde du när du var 11 år gammal? I det här avsnittet har jag åkt hem till en kille som skrev sina första låtar när han var 11 år gammal. Det här avsnittet av Dill och Duva är inspelat i Ulrik Munters kök på Södermalm i Stockholm. Så, utan att dra på det för länge, avsnitt nummer 3, Dill och Duva med Ulrik Munter. Lycklig lyssning! Hur har dagen varit?
Dagen har varit väldigt men rätt skön. Jag har jag började tidigt med en intervju att gästade i Metropol. Och sen så har jag varit lite på Universal och gått igenom lite. Vi filmade lite från showcaset i onsdags.
Ja.
Och sen så har jag gjort, men så gjorde jag någon till intervju. Och sen har jag varit typ hemma. Vi tog en lång promenad idag med min hund. Och sen så har vi käkat lite pannkakor hemma. Det har varit ganska bra dag.
Skönt. Hur funkar det där med skivbolaget Universal? Jag vet att många säger att det blir nästan som en fritidsgård.
Ja.
Brukar du hänga där ofta?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Alltså jag... det finns sällan så det är supermycket för mig att göra där. Förutom på vissa speciella tillfällen liksom, där om det är något som ska liksom gås igenom eller möten och sådär. Annars så har jag mest tänkt i studion eller eventuellt på min managers kontor eller så.
Ja.
Det var både studio och kontor innan. Så att det här skivbolaget blir inte så mycket. Men jag tror just när det är så stora skivbolag så kanske inte riktigt blir att man hänger där på samma sätt som om man skulle vara.
Det är lite opersonligt liksom.
Ja, men det är mycket folk liksom. Det är ju, vad är det, typ Sveriges eller Stockholms största byggnad också.
Ja, precis.
Men mitt lokalsinne är inte det bra.
Så om du skulle gå in där så kommer du aldrig ut igen.
Lite så.
Hur är du annars som artist? Är du väldigt strukturerad i ditt jobb?
Det skulle jag faktiskt inte säga. Alltså, jag är nog en av de mindre strukturerade artisterna, eller människorna kanske till och med. Jag har svårt med självdisciplinen liksom. Så att jag har inte så svårt att jobba, särskilt inte när det kommer till musik och sådär. När man har någonstans att gå eller när man jobbar med som förväntar sig att man ska vara där en viss tid, då det är väldigt skönt för mig. Jag behöver det. För att när jag får helt fria tyglar så är det lätt att det blir många sovmorgnar och tidiga afterworks.
Du gör allting i sista sekund.
Ja, väldigt mycket så. Väldigt mycket sista sekund. Och då blir det, alltså ibland blir det ju lite stressigt då. Och man hinner inte riktigt med allt liksom.
Har du någon plan för att
komma ur den här andra cykeln?
Ja,
jo, men jag har jobbat på den här planen väldigt länge och jag har inte riktigt lyckats sätta den i verken. Men jag tror att det blir gradvis bättre. Och nu så... Men jag blir ju lite, man blir lite äldre och lite visare och man får lite mer träning och sådär. Men jag tror att det grundas ganska mycket i att jag har haft att man har nästan lite för mycket tid liksom.
Ja.
Alltså man har inte så himla hårda deadlines och inte så mycket att passa.
Det är ingen,
så där.
Det är ingen som ringer och skäller på dig.
Jo, det är det ju absolut. Johan, min manager, ringer och skäller ibland, men det har inte gett så super mycket resultat än. Men nej, men när det väl gäller så kan jag verkligen jobba. Men just självdisciplinen har en bit kvar.
Få jobba på den lite.
Ja.
Jag tänkte vi skulle gå tillbaka lite i tiden. Du är från Kungsbacka.
Ja.
Vad hette gatan du växte upp på?
Alltså jag kommer både från Kungsbacka och Kullavik, men jag har nästan hängt mest i Kullavik. Gatan som jag växte upp på, jag har flyttat runt en del. Så att jag har bott på, jag har bott i Kullavik på två olika ställen för jag har skilda föräldrar. Och då bodde jag på Förbindelsevägen, hette det. Ett litet sött sådär grannskap. Och sen så har jag bott i Kungsbacka också då, och då bodde jag på Svangatan, hette det.
När du tänker på de här gatorna, vad är det för bilder som kommer upp?
När jag tänker på, alltså, på Svangatan, så det var där min mamma och vår familj bodde. Och där hängde jag mycket i huset liksom. Man hade mycket kompisar över och sådär. Medan i Kullavik så var det mer, där bodde alla kompisarna lite grann. Där var man kanske hos andra kompisar på ett annat sätt och hängde mer runt liksom, och så här, hängde på skolgården på kvällarna och sådär. Men det är väl lite, när man tänker tillbaka på det, det är många, många minnen som kommer upp. Alla ska inte pratas om.
Jag tänkte att vi skulle, om vi pratar om ett specifikt som både var viktigt. Kommer du ihåg när du första gången blev drabbad utav musik? Att det var något du lyssnade på eller att det var något sånt här.
Alltså jag vet inte om jag kommer ihåg exakt första gången som jag faktiskt verkligen tog. Ja, jag vet att jag var, när jag var typ 2,5 så sjöng jag på min farmors 60-årsdag, tror jag, 60-årskalas liksom. Men jag skulle inte säga att det är så här, det var där man insåg liksom att musik betyder för mycket, eller mycket för mig. Men ett starkt så musikminne var, jag hade en, eller jag har fortfarande kvar den, men jag hade en liten synt som var, alltså för att vara så, jag var väl, fick den när jag var 3 tror jag. Och det här var en ganska schysst synt. Det var liksom ingen sån här skit leksaksynt, utan jag tror ändå den kostade typ så här 1,000 spänn liksom. För 15 år sedan eller något. Så det var en jättefin synt som jag, fanns massa ljud och roligt på. Och jag hade inte många CD-skivor, men jag gillade väldigt mycket Eminem.
Ja.
Vilket också kan vara ganska otippat så där. Det var en av de skivorna som jag fastnade för liksom. Jag tyckte det var någonting mörkt och härligt och ärligt, trots att jag liksom, jag förstod ju inte mycket av texten när man var 6 liksom. Men det var några refränger där som jag satt med min synt och liksom hittade melodin.
Gjorde du det på helt egen hand?
Ja, det gjorde jag på egen hand. Jag hade väl kanske, jo, det var innan jag tog några så här pianolektioner eller sånt där, utan det var mer att man, jag hörde väl att ja, men de här tonerna, det är ju det, och så, precis som man kan sjunga efter någonting. Ja. Så efter att man har spenderat lite tid med ett instrument så lyckas man ju till slut hitta vad man ska trycka liksom.
Inte alla.
Nej, det är väl så. Men hade jag inte hittat det, så hade jag nog inte varit här.
Precis, då hade vi inte suttit här.
Precis.
Var det musik i familjen och sånt?
Ja, absolut. Pappa har liksom varit, alltså han har aldrig varit speciellt duktig tror jag, men han har verkligen haft ett musikintresse, och liksom vi har haft piano stående hemma, och han spelade lite trumpet och han hade lite munspel och sådär. Nu har man ju gått om honom rätt bra, men det är inte så konstigt. Men så där så började jag absolut lite. Och sen över mamma när jag var liten så fick jag välja när jag skulle gå och lägga mig mellan att hon läste någonting för mig eller att hon sjöng lite.
Ja, fint.
Ja, men det var faktiskt väldigt mysigt. Jag tror ganska ofta att jag valde att hon skulle sjunga liksom, och då var det de här gamla visorna. Nu ska jag se. Ja, men det kunde ju vara typ Vissan Lull liksom, eller så var det någon mer. Men det var ofta ganska så här, mörka visor ändå. Ja. Det är inte de här...
Som sådana här skillingtryck typ. Ja, det är alltid någon som dör.
Ja, men lite så. Fan, det är någon som går något med glödande kol och så här över...
Akta dig för eld och djupa vatten är det väl någon som...
Ja,
den är den...
men det är nog inte... Den... Mm. Jag kommer inte ihåg hur den går nu. Men det var i alla fall... Så att, på så sätt, så det var ju också starka intryck musikaliskt. Mm. Och tidigt sådär att man påverkade.
Det,
det var liksom något lugnande liksom i det där. Och så hade jag någon gammal gitarr med så här tre strängar som jag på något sätt ändå lyckades stämde det till ett ackord istället.
Ja.
Och så kunde man ju bara köra barré liksom. Ja. Och till slut efter att ha plånkat lite på den så tyckte väl mamma och pappa att säga, ja, men efter att ha liksom ändå lyckats på tre strängar så kan
det
du
finns
få en,
potential här.
Precis, nu kan du få en riktig gitarr.
Ja. Hur var det när du fick den?
Det var ju väldigt roligt. Jag kunde väl två ackord kanske.
Mm.
Men då hade jag liksom, jag hade ju spelat lite piano så där innan.
Mm.
Men alltid känt att så här, piano var nog lite för ja, men som typ 10-åring så tyckte jag väl kanske inte piano var så coolt heller.
Nej.
Det var ju gärna såhär, jag vill gå till elgitarr med en gång.
Ja, det är svårt att gå runt med ett piano på stan och verka cool.
Precis.
Den aspekten.
Ja, och sen så kändes det som att när man just gick efter noter och sådär skulle lära sig det kom inte helt naturligt för mig. Och jag... Nej, men jag tyckte det var jobbigt och jag ville liksom inte bli pianist. Det var inte något så här mål att bli den nya Robert Wells liksom.
Nej.
Men det var ändå väldigt bra att jag fick liksom grunderna där, för att då förstod man ju mer de andra instrumenten när man hade liksom lärt sig att se till C, så funkar det. Så att sen så när jag började spela gitarr så gick jag aldrig egentligen några gitarrkurser. Jag kanske, ja, men det var någon gång på gymnasiet kanske, eller om det var efter det till och med som jag liksom...
Hur gammal är du när du får gitarren?
Då är jag väl 10 tror jag.
Mm.
10-11 kanske. Så fick jag gitarr. Jag fick till och med två gitarrer.
Två.
Mamma och pappa hade inte riktigt synkat presenter. Så helt plötsligt fick jag två.
Från tre strängar till.
Precis, till 12.
Ja,
liksom.
Direkt.
Ja,
perfekt.
Ja.
Kände du direkt från början där att du ville göra egna saker, eller att spelade du bara andras låtar, eller hur började?
Jag började skriva eget väldigt tidigt ändå. Alltså typ från att jag fick gitarren och lärde mig de fyra grundackorden. Jag måste nog haft gitarren när jag var 10, för när jag var 11 så skrev jag min första låt som hette Vackra flicka.
Ja. Hur gick den ungefär? Kommer
ja,
du ihåg det?
Jag kan nog fortfarande spela inte det. Refräng gick: Vackra flicka med blont hår, bara visa hur du mår. Jag ska göra allt för jag vill ha dig hos mig.
Det är otroligt, 11 år gammal.
Ja, det var riktigt hit alltså.
Du kan både plocka upp den där någonstans.
Ja, men det var ändå så här. Jag tror att, och den skickade jag även in till Lilla Melodifestivalen. Men jag var lite så här,
väldigt målveten känns det som här.
Ja, man kan tycka det. Men jag tror att det var lite min pappa också som var så här: fan, skicka in nu liksom.
Ja.
Men jag kom inte med. För grejen var att när jag, alltså, mellan att jag var typ 10 och 13 så var jag väldigt hes ganska mycket. Jag tror att jag talade lite fel. Så det var till och med att jag gick hos någon typ två gånger någon talpedagog sådär. För jag hade väldigt ljus röst och så pratade jag nog nästan ljusare än vad jag behövde också.
Ja.
Jag kanske
slet på rösten lite.
Precis, jag var väldigt fragil så. Så att jag hade ingen supersångröst då, utan jag lät mer hes och pipig typ. Mm. Så att jag förstod nästan att jag inte kom, varför jag inte kom här just då.
Men hur utvecklades det sen? Vad hände sen? När du skrev du mycket låtar?
Jag skrev väl... Nej, jag ska inte säga mycket, men... Ja, alltid relativt, men... Mellan att jag var 11 och 14 då blev det väl, så kanske jag skrev... Kanske skrev en 5-6 låtar, varav... Ja, och några så här, idéer kanske, liksom, som inte som aldrig skrevs klart. Och när jag var typ 14 så tror jag skrev den första låten, eller min första låt, min första engelska låt.
Ja.
Men och den finns ju faktiskt att lyssna på. Den heter Life. Jag tror att det var en av de första engelska låtarna.
Om du tittar tillbaka nu på den här tiden, hur tänker du på ditt låtskrivande? Du är ju mycket mycket yngre. Men känner du att det är så här, hur kunde jag göra det här när jag var så liten? Eller känner du att, oj, jag visste inte vad jag höll på med?
Nej, men jag tror att det är någon blandning. Jag är ganska, alltså så här, på ett sätt så är jag väl rätt stolt över liksom att jag ändå lyckades så här skriva själv en flera hela låtar. Bara att så här komma igenom de olika så här vers, brygga, refräng, alltså så här, hur den är uppbyggd och få någon slags handling och betydelse av låten.
Det finns ju folk som håller på väldigt länge som aldrig knäcker den koden, kan man säga.
Ja, men precis, så på så sätt så är jag absolut, jag tycker att jag var duktig som liten. Sen så inser man ju att man har ju blivit mycket mer systematisk och lärt sig vad som... Alltså, i grund och botten så måste man ju bara sjunga en melodi eller hitta på ackord och så här, som man tycker om att lyssna på.
Ja.
Men sen så finns det ju såklart knep och vissa så här, saker som går hem, som man känner på sig, och hur man kan tänka liksom, när man skriver text och ska återkomma till det här. Ja. Så att det är klart, man kan ju mer nu. Man gick mer på feeling innan kanske.
Finns det något som du kan känna att som du kan ta med dig nu, eller som du kan känna någon sorts naivitet eller någon sorts nyfikenhet eller leklust i musiken som kommer därifrån?
Ja, absolut, men jag tror att jag tycker nog att det, ju duktigare man har blivit lite grann både instrumentalt och ju mer influenser man har fått liksom, och sådär, desto roligare har det blivit också. För att man kan, i början så var det såhär, men jag kan ju höra grejer, men jag kunde inte spela det liksom.
Nej.
Nu kan man ju ta ut det på ett annat sätt och lyckas förverkliga sin vision mer perfekt eller och så.
Det var mer frustration då kanske.
Ja, men lite så. Och man så här klämde allt vad man bara hade på de här jävla barré-ackorden. F var ju en jävel att få till liksom. Så man passade sig för att skriva en låt som hade F i sig. Det var ju bara så här.
Det var direkt i papperskorgen.
Precis. Eller ta något som lik. Att D-moll funkar, det är okej. Ja.
Enkelt sätt att välja ut vilka låtar som ska gå vidare och göra någonting mer med.
Ja.
Men vi är framme någonstans vid att du är... När är du... Sen fortsätter du här, 14-15
års ålder. Precis, men från att jag var typ 13-14 där så spelade jag lite band. Jag började även i... För jag ville ju spela med folk liksom. Och, så att på något sätt, jag kom in på något sådär storband i Kungsbacka kulturskola. Där fick jag spela piano liksom, för det var ju det enda jag någonstans hade träning i.
Ja, just det.
Men jag var nog inte så jättebra liksom. Jag gick väldigt mycket efter gehör och inlärda liksom pianoslingor,
muskelminne typ.
Ja,
liksom.
Precis, muskelminne. Kunde ju inte läsa noter i realtid liksom.
Nej.
Så att det var ju några gånger som det gick käpprätt åt skogen.
när ni hade någon spelning eller något.
Ja, men precis. Ja. Där man bara såhär, wow, nu tappade jag bort mig här och jag kan inte komma in någonstans. Och det, jag tror faktiskt mitt första pianoframträdande, där jag gjorde det solo också liksom, ja. För närmst sörjande, så tappade jag också bort mig mitt i låten och bara, nej, nu kan jag inte mer. Så då fick min pianolärare komma fram och säga, men du vet det där. Och så, ja. Och till slut kom jag in igen. Ja. Det blev helt, man helt svart nu för ögonen. Liksom. Så jag fick ju någon liten släng av i alla fall pianoscenskräck efter det.
Ja, det hade kunnat sluta där.
Ja, nästan. Då mådde man lite dåligt. Ja. Men sen kom man tillbaks. Ja. Och jag tror att jag hittade mer min grej när jag började sjunga liksom, och ja. Mer, alltså jag hade ju sjungit sen jag var liten, men när jag mer blev front sångare då.
Vad var det för band du hade? Eller ni?
För jag hade två band ett tag. Ett som också var i kulturskolan då. Där man blev ihopsatt lite grann, och ett med mina kompisar i Kullavik. Och det var roligt båda två. Men jag kände nog i alla fall i mitt kompisband att det var lite så här. Jag hade nog mest ambitioner med det.
Ja.
Och de andra var inte riktigt lika så här. Det var lite viktigare att spela World of Warcraft liksom. Och då så till slut så orkar man liksom inte dra hela den där grejen själv. Så då, och det var också i samband med att att Lilla Melodifestivalen blev aktuellt när jag var, ja det var ju 14-15 liksom. Så sen efter det så gled det ju, alltså på något sätt också som sångare så är det ganska, är man duktig liksom, det kan man vara ganska när man är rätt ung.
Ja.
Medan som instrumentalist så krävs det ju rätt mycket träning för att man ska bli riktigt bra. Ja. Så det är ju lite det blir ju lätt så att sångaren kanske blir duktigare än de andra.
I speciellt om du har talang.
Ja, men precis. Liksom. Ja, men för den behöver inte så mycket. Det är klart att jag har ju blivit supermycket duktigare på att sjunga. Liksom. Men någonstans har man det tidig ålder så har man ju haft ett hela sitt liv i alla fall att träna på det.
Ja, det är en grund att stå på det. Liksom.
Precis, så då kände man väl också kanske att man... Ja, jag var lite bättre än dem tyckte jag. Just på så.
Men det kanske var alltså, ambitionsnivå är väl det som knäcker de flesta band, både i unga år och i äldre, att så länge är det någon som har högre ambitionsnivå och kämpar lite till, då ramlar de andra bort nästan per automatik liksom.
Det behöver inte så var det. Absolut.
De kanske ångrar sig nu.
Jag tror alltså, en av dem tror jag fortfarande spelar mycket, kanske flera. Men många av dem nu har nog lagt ner det liksom. Ja. Det var en hobby så där.
Ja. Du har ju kommit in på det där Lilla Melodifestivalen. Hur gick det till?
Men det var pappa där med.
Tack till pappa.
Ja, nej men det ska han ska verkligen ha tack. För han har varit med mycket där, min mamma med liksom. Men pappa har väl kanske varit den som har varit lite mer insatt liksom. Ja. Man har varit mer support liksom, eller heja på typ.
Ja. Nog så viktigt.
Verkligen. Men jag hade ju skrivit ett par låtar där i samband med att vi hade ett band också. Så jag skrev lite låtar till bandet liksom. Och så hade jag skrivit en låt på svenska, och så var jag väl liksom 14 då. Så sa pappa, men ska du inte skicka in den här till Lilla Melodifestivalen? Då hade jag skickat in två gånger tidigare när jag var 11 och när jag var 12.
Ja.
Och inte kommit med. Och så kände jag liksom när jag var 14, bara, fan, jag är lite för gammal för det här liksom.
Men du visste ändå adressen liksom.
Ja, jag tror det var nog pappa som faktiskt mailade in det liksom.
Ja.
Men det var, han fick pusha lite för att jag faktiskt skulle, jag tyckte att jag var lite för gammal. Men så sa han väl att, ja men om du kommer med så kan du ju bara skita i det sen om du, så har du i alla fall provat. Och så kom jag ju med då, och han ringde upp mig och sa, ja du har fått, du ska gå på audition liksom. För de tog ut 20 och sen så blev det 10.
Just det.
Och då, ja, då var det bara fett, åka till Stockholm, så gjorde man det.
Vad var det, vad var det för känslor som kom upp när de ringde där eller berättade liksom? Vad kände
det var,
du liksom?
Det var ju lite, alltså, det var ju väldigt coolt ändå. Trots att man tyckte att det var lite töntigt och man var lite för gammal, så var det inte så här, wow, shit liksom, det här kan vara, this is it.
Ja, nu händer det.
Ja, men lite så. Ja. Och på något sätt, jag har väl alltid ändå haft en tro på mig själv att jag kommer kunna hålla på med musik eller det jag vill att det löser sig liksom.
Mm.
Men att ha, det är ju några steg liksom från att bara tro på sig själv och att faktiskt liksom,
att någon annan ska göra det också.
Ja, precis. Mm. Och på något sätt i och med det där så löste sig liksom allting tidigare än vad man kanske vad jag kanske trott eller så här.
Mm.
Men i alla fall, ja, men så kom jag med då och det var ju skitkul och jag kom vidare även efter auditionen. Och var väl lite så här förhands...
Kände du liksom så här, det här kan gå väldigt väldigt bra, eller var du eller hade du liksom en någon sorts nervositet eller hur funkade
det
i sånt läge liksom?
Jag var nervös. Alltså det, jag var jättenervös och jag var så liten och så här, även om jag var äldst där så var jag så här, jag har alltid varit så att säga tyckt om att stå på scen liksom och entertaina.
Ja.
Men någonstans lite ju äldre man blir desto mer medveten blir man ju också. Ja. Och ja, men det var nervöst liksom som fan. Men
hade du självförtroende?
Absolut. Jag hade bra självförtroende då. Men det är ändå när det är ett helt nytt sammanhang och det är flera stycken och det är en så här jury och man ska spela själv liksom typ för första gången själv för tre okända personer i ett helt mörkt rum och man så här ja, det var väldigt det var nervöst.
Ja.
Men ja, jag kom som sagt vidare till den här, till själva Lilla Melodifestivalen och där gick det ju vägen liksom.
Det gick ju verkligen vägen.
Mm.
Hur kändes det där när du kom hela vägen? Kände du att nu är jag där jag vill vara?
Ja, jag kände väl, alltså, efter att ha vunnit i Sverige liksom, så kände man, ah, shit, fan kul, det fortsätter det här liksom.
Mm.
Jag fick liksom
Sen heter det Melody Grand Prix Nordic.
Precis.
Ja,
och då var det Nordens final liksom. Och där kände man väl, ja, där hade jag fått lite vana liksom. Så då var jag lite säkrare. Och så vann jag där också liksom. Och man hoppades såklart.
Ja.
Men det var ju ingenting som man kunde veta. Men så vann jag. Och då kändes det också så här, wow, shit, nu vann jag hela det här liksom. Och det var ju någonting man ändå hade kollat på liksom, när man var liten. Så att det var ju väldigt stort ändå.
Ja. Vad tänkte du på om du ska försöka tänka tillbaka kvällen efter att du har vunnit det här liksom? De här två tävlingarna.
Ja,
vad tänker man liksom?
Jag var nog bara väldigt så här lycklig och jag kände att fan, framtiden ser ljus ut. Ja, men så här, nu, jag tror att jag ganska direkt kände att shit, nu har jag något slags momentum ändå. Att så här, nu har jag folk som vet vem jag är. Mm. Och som lyssnar på mig. Och det här vill jag, det här måste jag hålla kvar i på något sätt. Så då hade jag ju startat någon liten så här Facebookgrupp i samband med det här, där alla fick likea liksom, och jag skrev och hejade på alla och sådär. Och sen ganska direkt efter så, ja, men då blev det ju, då fick man ju några så här spelningar. Och så hade jag det var även genom Melodifestivalen, Lilla Melodifestivalen, som jag fick kontakt med min nuvarande manager. För han var producent för min låt. Och det var liksom så jag kom i kontakt med honom. Och sen efter finalen då, så hade jag ju lite andra låtar. Och jag skrev lite andra låtar som jag började skicka till honom och börja bolla om man liksom, ja, kan man göra någonting, kan du hjälpa mig så och han proddade upp några låtar lite så här, så att jag kunde ha och spela liksom på
och komma ut och spela lite på det.
Ja. Tjäna lite pengar liksom.
Ja. När du alltså, nu när du berättade så låter det ju så här extremt enkelt allting. Är det någonting som du Finns det någonting du skulle gjort annorlunda om det hade gått att göra om liksom? Där du känner att ja, nej, men det här var det, blev det ju. Här blev det konstigt.
Nej, alltså så här, det är klart att det säkert finns saker som man hade kunnat göra annorlunda. Men nu när jag sitter här och har de här 6 åren i ryggen liksom, och jag är på väg att släppa min bästa platta hittills med texter skrivna av Jonas Gardell och med riktigt jävla bra musik, så kan jag inte riktigt, finns inte någon anledning att leta fel i vägen.
Nej.
Hit liksom. Men det är klart att alltså, om det är någonting som jag kanske skulle vilja, att det var väl att man skulle vilja vara mer säker liksom, i sig själv och veta vad jag exakt, alltså vilken typ av musik och vilken typ av artist och vad som är mina styrkor och liksom såna där grejer. Men jag tror det är ingen som vet det liksom, när man är så ung och det precis kommer in. Det tar lite tid och lära känna sig själv som den artist då liksom.
För det är ju inte, det är verkligen inte många som slår igenom, eller vad man ska säga, så ung som du var.
Nej, och det var väl särskilt inte det då, tror jag. Nej. Alltså så här, nu har det ju varit mer så. Men jag var ändå, tror jag, en av de tidigare liksom, i alla fall i Sverige, som var så ung. Sen så finns det ju såklart liksom Michael Jackson och och det här var ju ganska samtidigt som så att Justin Bieber rose to fame också. Så då blev det mycket jämförelser där och sådär. Men jag var absolut
hur mycket tror du, för att det är ju lite som att din karriär sammanfaller ju lite med att Facebook och såna här grejer, sociala media rusar upp liksom. Hur mycket tror du att det har påverkat?
Jag tror att det har påverkat enormt mycket. Jag ska inte säga att jag inte hade kunnat, alltså så här, jag tror ju och hoppas ju att jag skulle ändå kunna bryta mig igenom på något sätt som artist eller som musiker, även om det här var för 20 år sedan liksom. Men det hade ju varit betydligt tuffare, och jag tror att jag hade behövt vara mycket mer inställningsam. Och det hade antagligen hänt mycket senare.
Det hade tagit längre tid.
Men utan sociala medier och liksom internet och YouTube och allt sånt där, som det har ju verkligen gjort att man kunnat komma ut med sina grejer. Sen har det ju också gjort att det är mycket större konkurrens.
Såklart.
Eftersom att, som sagt, det är ju, jag tror att, jag menar, för 20 år sedan så fanns det ju färre artister liksom. Nu finns det ju så sjukt många. Så att alla har kanske, eller alla har inte, men några får in en låt liksom som blir känd. Men så att det är ju både plus och minus liksom, tror jag, för musiker och artister.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Du var inne på YouTube här. Mm. Du la ju upp en Lady Gaga cover, Born This Way. Som jag tittade nu så hade den 1,2 miljoner som har tittat på den. Hur kom den till?
Nej men den kom väl till, så det här var precis innan tror jag jag skulle släppa mitt första album. Och det var, ja men vi hade fått nys om liksom att men Lady Gaga skulle släppa det här datumet och den skulle så här premiärspelas på radio och så där. Så då kom vi på idén att fasen, jag borde göra en akustisk cover av den här låten så fort, alltså helst innan låten släpps liksom, så att den kan läggas ut precis när alla andra vet att den här låten kommer ut på YouTube, för att liksom då kan man sno lite lite views.
Ja.
Så att jag gick i skolan den dagen och gick lite tidigare tror jag från, jag gick ettan då på gymnasiet, det enda år jag gick gymnasiet, men
förmodligen förlåter läraren dig att du gick.
Jag tror det. Det var nog rätt val. Men så jag gick tidigare och så gick jag till studion, tog med mig gitarren och så fort jag fick liksom höra låten på radio klockan tre då, så spelade vi in den och jag tror vi la ut den 16:30 kanske, sen en halvtimme efteråt. Och det gick bättre än väntat. Alltså vi följde det här de tre kommande dagarna, såg viewsen bara 100 000, shit liksom, 200 000, 300 000, och det blev en stor grej liksom. Och det här var också tror jag en av de, ändå när jag ser det i retrospekt, en av de första i alla fall musikaliska i Sverige såhär internetfenomensgrejerna
att göra på det vis.
Eller, ja, men precis.
Jag hörde faktiskt själv din version innan jag hörde hennes.
Ja,
faktiskt.
Det är bara
för
det.
För jag satt eller sökte, eller det kom upp någonstans och så kom din upp först och jag tyckte bara satan vad han har spelat in den här fort.
Ja.
Att det finns ju någon, det blir ju en spännande grej med det att någon har gjort det så otroligt fort liksom.
Man bara börjar tänka,
en vecka senare så hade det varit inte alls lika roligt.
Nej visst. Och det var ju några till som hade tänkt den tanken liksom. Jag vet, det var någon liten tjej som var jätteduktig och spelade piano och sjöng skitfint och hon fick ju så här 90 miljoner views liksom. Jag var rätt nöjd med mina ändå. Så det funkade skitbra. Och det gjorde ju att det albumet och jag som artist fick en ny liksom breaking point, eller vad ska man säga.
Ja, det var fler som visste vem du var.
Precis, och jag fick liksom prata om det här. Och i och med att jag hade massa material och spela upp och sådär, så blev det att jag kunde verkligen ta vara på det momentumet. Så jag fick ju massa, jag fick vara med i radio och Allsång på Skansen och allt möjligt inför det här albumsläppet sen. Så det var en riktigt bra PR-kupp.
Ja, det var ju briljant. Det var ju till och med Paris Hilton som
han drog en del trafik dit också.
Ja, skrev ju om den där och hyllade den fantastiskt mycket. Hur kändes det? Han är ju ändå
jag hade ingen aning vem det var. Jag trodde det var Paris Hilton först. Vad konstigt. Men när man förstod hur tung han var, så var det ju såhär, oh shit, nice liksom.
Ja.
Men
har du fått någon mer, har du fått någon reaktion från liksom Lady Gaga håll eller någonting på det här?
Jag fick höra från något håll att hon hade sett den och tyckte det var bra, men pff, vad vet jag liksom. Det är inte så jätteviktigt för mig. Det är klart att det hade varit lite såhär coolt liksom. Men det är ingenting jag ligger och drömmer om eller funderar på.
Snart kommer det, nästa vecka, kom igen. Men den gjorde ju i alla fall att väldigt många hörde talas om det och sådana grejer. Vad öppnade det mer för dörrar?
Det öppnade väl även, nu ska jag tänka, alltså, det är väl en parentes som egentligen hände kanske innan, men jag var ju över i USA några gånger i samband med att jag skulle släppa min första single Boys Don't Cry, men så hade vi skickat den till någon musiksnubbe liksom för att bara säga, här har du något att lyssna på typ, som hade en stor musikblogg också på något sätt, så råkade den läcka där. Mm. Vilket vi egentligen inte ville, för att vi hade det, där fanns någon tanke också om att säga, ja, man kanske vill ha, liksom, vara med i Melodifestivalen med den.
Mm.
Så därför så ville inte vi att den skulle läcka då. Men så gjorde den det, och det blev ett, alltså ett sjukt liksom fuss about it.
Ja.
Och vi blev, mitt management blev liksom nerringda av amerikanska A&Rs liksom, mm. och sådär, som bara, ah, shit, vad intressant. Och vi blev liksom överflugna 3 gånger ja. Till LA och New York, och träffade massa skivbolag, och alltså det var ju också en surrealistisk, mm. såhär, jag 16-17 kanske jag var, mm. ja, men 16-17 år, som bara helt plötsligt såhär, ja, det kanske, jag kanske ska flytta till LA liksom.
Vad tänker, när du är mitt i det här, du är 17 år gammal, när du sitter, du bor kanske på något hotellrum, när du sitter där, vad tänker man då, mitt i allt det där liksom? Går det att ta in på något sätt?
Ja, jag vet inte riktigt vad man tänkte. Alltså, jag var nog... man tänkte ju att fan, vad jag inte vet hur min framtid ser ut. För det var ju liksom, ingenting var ju säkert, och helt plötsligt så kanske den väldigt luddiga framtidsbild som man hade vid 16 års ålder blev ju så sjukt mycket större. Mm. Och när det liksom började pratas om, och man fick väl någon liten lite hybris kanske, några minuter också, bara wow liksom, så här, är jag så bra? Men till slut så ebbade det ut i pretty much nothing. För det blev, jag vet inte riktigt hur det kom sig, för det var verkligen mycket intresse, men jag var inte riktigt redo för det här steget. Jag var ganska blyg, och engelskan som var i vägen också lite grann. Så även om jag för min ålder var relativt duktig på engelska liksom, så blir det ju ytterligare en obstacle liksom, att komma över.
Det blir lite det här.
Så jag hade ju inte kanske det swaget liksom, som man skulle
USA förvänta sig att det ska vara totalt färdig artist, jag, som är så här, ja, som lite, tar för sig
och lite allting. Så, ja. Och det var ju inte jag riktigt.
Nej.
Även om min låt var jättefin, tyckte de, och jag sjöng bra liksom, och sådär, så var det nog jag hade en bit kvar. Ja. Så till slut så...
Det är svårt att uttala Kungsbacka på engelska.
Precis, ja, Kungsbacka. Men det var väldigt intressant år av mitt liv. Men jag kom i alla fall tillbaka, så jag släppte albumet i Sverige och åkte ut på min liksom första turné där efter, och hade väldigt roligt.
Hur mottogs albumet och turnén?
Bra, tycker jag. Alltså det var ju ganska, det var ju rätt små spelningar. Jag hade väldigt mycket unga fans, det har jag fortfarande. Men det var väl, alltså jag var ju liten liksom. Men jag vet inte riktigt vad man kan säga mer om det. Det var jävligt kul att få spela så mycket, och med så duktiga musiker liksom, och det blev så här. Men man var ju fortfarande liten, och de var ju, så man blev ju någon slags lillebrorsa.
Ja.
För det gick ju inte att hitta ett band i samma ålder som jag var.
Nej.
Liksom. Och då återkommer man ju till det här liksom, att man som sångare kanske kan komma längre på en snabbare tid. Liksom.
Mm. Hur funkade det när du var ute, när du var mycket mindre än de andra, eller yngre?
Mm.
Hade du ändå liksom kraften i dig själv att kunna bestämma över dem, eller blev det liksom någon sorts...
Nah, det är ju svårt. Det är fortfarande svårt.
Mm.
Alltså det är ju nästan lika svårt nu på något sätt, eller i alla fall att så här, man vill ju inte vara den som är så här, nej, nu spelar så här istället liksom. Det blir ju väldigt tråkig stämning.
Ja.
Men man får göra det med måtta liksom.
Ja.
Och sen så är det så att jag, trots att jag har en mycket tydligare vision nu och jag kan mycket mer, så är det fortfarande, jag kan ju inte alla instrument, och nej, absolut inte så bra som de som spelar dem kan. Så det är ju svårt att veta, man vet ju bara hur man vill att det ska låta liksom. Och så låter det inte riktigt så försöker man liksom hitta något sätt att
förmedla vad det är man vill. Precis. Att det ska låta som.
Men, men däremot så tror jag utåt sett så funkar det ganska bra rent artistiskt liksom, att jag Jag fick ju lära mig att hantera liksom publiken lite grann och sådär. Men jag kommer ihåg också i början, så det jobbigaste jag visste var ju när det blev tyst på scen. Och i publiken såklart. När man var liksom mellan låtar och skulle säga någonting. Det var väldigt jobbigt, tyckte jag.
För att hur handskades du med det?
Jag försökte att spela låtarna jävligt tätt. lite grann.
Tack så mycket, här kommer nästa.
Ja, precis, lite så. För att jag kände mig inte riktigt, jag visste vad jag skulle säga liksom, eller tillföra. Och så blev man lite stressad över det. Medan nu så tycker jag det är rätt skönt. Jag har inga problem alls med att det är tyst på scen liksom.
Nej.
Och så här.
Publiken behöver lite andhämtning också.
Precis. Och jag tror att det är, jag menar, när man själv kollar på en artist, ja, fan, ibland är det ju mer intressant att se hur personen eller bandet eller artisterna beter sig mellan låtar liksom. Än under, nej, kanske inte riktigt, men det är ändå, det är en viktig del av det liksom. Hur bekväm är man liksom? Hur
de som är bra på det, så det kan ju höja en spelning väldigt, väldigt mycket.
Verkligen.
Det här liksom, snacket och känslan i de som är på scen tillsammans mellan låtarna och sånt där.
Verkligen.
Så att den, vi är framme vid den riktiga Melodifestivalen, kan man nästan säga. Vi har gått igenom att du fick spela på Allsång på Skansen, vilket är jättestort.
Ja.
Och sen så kommer den riktiga Melodifestivalen. Hur låter historien där?
Nej, men första gången så, det var, nu ska vi se när det här var i tiden. Var det också innan jag släppte albumet? Det måste det varit, va? Jag tror det. Det här måste ha varit 2012 då.
Mm.
2012 i början. Och nej, jag hade, just så var det. Jag hade släppt mitt album. Och så kom vi på att Melodifestivalen är, och Christer Björkman ville väldigt gärna ha med mig. Och så vi skrev två nya låtar. Varav en var Soldiers då, som jag deltog med. Och sen så gav vi ut skivan igen. som man gör. Men nej, men det var jättestort. Jag har varit väldigt delad till Melodifestivalen, för jag har aldrig efter att jag gjorde Lilla så kände jag inte så här, åh, nu ska jag gå och göra Stora. Det var inte riktigt den banan som jag kanske hade sett i huvudet. Men efter att ha liksom snackat igenom det, och för- och nackdelar liksom, och någonstans med det tyngsta argumentet att, men varför inte vara med i Melodifestivalen om man är med en låt och med ett framträdande som är bra, som man skulle kunna göra någon annanstans. Det är ju bara ett fönster att synas i liksom. Varför vill man inte ta det fönstret? Och med det sagt så bestämde vi oss för att vara med. Och
det låter som att låten kom till väldigt snabbt.
Den kom till ganska snabbt, eller vi hade väl några månader liksom, men det var lite stress i slutet, var det. Men det var, jag tyckte i alla fall att det var en bra låt liksom. Vilket var viktigt, och det var jag och några andra då, eller mitt team som jag hade då liksom, som hade skrivit den. Och det var inte att någon hade bara slängt en låt på mig liksom, och så här.
Det känns som att det är genom hela ditt här, så långt vi är nu, att det är väldigt viktigt för dig att du ska känna dig bekväm i det du gör. Eller känna att det är du.
Precis, jo, men jag tror att jag är väldigt rädd för att och det är väl alla på något sätt, men framstå vad säger man?
Produkt.
Ja, det är också, men som en liksom fraud, eller som ett liksom, det finns ett svenskt ord för det. En bluff kanske?
Nej, ja.
Jag vet inte. Men jag vill verkligen, och alltid tror jag velat, vara så ärlig som möjligt liksom, för då kan ingen sticka hål på en sen.
Nej.
Och säga, va? Vad sa du? Nu sa du det här. Och så har jag levt, men ända sen jag blev på något sätt en offentlig person, så har jag blivit mer och mer medveten om hur man uppfattas, eller hur jag uppfattas. Och man blir också lite skadad av det liksom. För att man tänker varje liksom litet beslut som jag ska ta eller någonting jag ska säga, vet jag att okej, här finns folk som lyssnar på det här och kommer liksom hålla mig till, eller vad säger man?
Kommer du hålla dig emot dig om det inte är du?
Om jag sen säger någonting annat. Mm. Så jag kände liksom vid ganska tidig ålder att jag var tvungen att liksom vara sjukt säker på allt jag skulle göra. Och liksom inte kunna ändra mig i princip. Nej. Nu har jag lagt det lite bakom mig. Jag försöker verkligen att tänka att det är inte hela världen liksom, om jag så här kommer på att fan, det var ju fel sen. Jag är bara mänsklig liksom. Ja. Men i tonåren liksom, så var det väldigt mycket så. Och då blir man ganska feg också. Alltså jag drog mig ju för att liksom egentligen uttala mig om någonting, eller att göra någonting som jag inte var riktigt bra på så här, och jag kommer ihåg att jag skatade mycket och jag körde lite enhjuling och sådär när jag var yngre, och det typ slutade jag med när jag blev liksom lite känd, för att jag tyckte på något sätt att eftersom att folk tycker att jag är bra på en sak så måste jag också vara bra på alla de här andra sakerna.
Just det.
Så det hindrade mig lite grann i, och jag tror säkert
Fanna skulle fått stå till svars för det om du inte var jättebra på precis, att skata.
Eller så visste jag i alla fall att så här, om jag nu blir igenkänd och så skatar jag liksom, och så är jag inte så duktig, så kan någon skratta åt mig. Ja, men du vet, man blev lite orolig av sig. Och jag var ju ganska liten också, både till storleken och i åldern. Men för min ålder och så här, liksom man hade varit med i Melodifestivalen som var ett barnprogram liksom och så, så att någonstans fanns väl en liten rädsla för att bli lite skrattad åt också. Och men så här, det fanns ju avundsjuka och allt det där också. Så att vart var vi i historien?
Ja. Är det något som du tänker mycket på, bilden av dig?
Väldigt mycket. Tror ibland sjukligt mycket. Nej, men jag tror att jag har trappat ner lite grann nu, men jag är en väldigt eftertänksam person. Och det har nog jobbat lite emot mig i många fall, då man, jag har liksom alltid, eller jag känner att så här, ja, men när det kommer till sociala medier och allt sånt där också, att så här, kvalitet före kvantitet liksom. Och då blir det att man istället för att så här, vara lite skön, men så här, typ i intervjuer och sånt där, så kunde jag också tänka väldigt mycket och så här känna stor press när jag fick en fråga, för att jag ville svara rätt, eller för att jag ville vara så säker på mitt svar. Så då blev det att man svarade något skittråkigt.
Det blir nästan som kungen gör.
Ja, men precis. Alltså,
så här, svarar ingen. Det blir
Ja, alla har väldigt luddiga politiska svar liksom. Eller politiskt korrekta, eller vad säger man? Diplomatiska kanske.
Ja.
Men som sagt, så det är någonting som har varit med mig hela tiden, och som jag är både tacksam för det, för att att vara medveten och ha självdistans tycker jag är en väldigt bra grej, och jag tror att det är väldigt bra för mig och för de flesta artister. Jag tror att många skulle tjäna på att, att ha lite mer självdistans ibland. Så att på det sättet så har jag ju fått en skola och en erfarenhet och sådär, som jag verkligen uppskattar. Men det är också jobbigt liksom. För man blir lite långsam och lite feg liksom.
Ja. Men det är väl bra att någon är långsam nu när de flesta saker ska gå väldigt, väldigt fort. Då blir det ju ofta mer kvantitet än kvalitet.
Ja, men precis. Du känner väl att jag ska vara en motpol mot detta.
Men ta det lugnt nu. Precis. Lugnar vi ner oss. Du åkte ju till Japan där. Bland annat med min polare Mats Udd, som filmade dig lite.
Precis, jag såg att ni hade, eller ni kanske känner varandra bra, men
hyfsat.
Ja.
Hej Mats.
Precis, men jag såg någon dokumentär om Joel Alme, tror jag.
Ja, precis.
Nej, men precis.
Men du åkte till Japan i alla fall.
Jag åkte till Japan.
Hur var det där? Hur visste du innan? Var du... vad du skulle göra och vad som skulle hända? Eller
nej,
var det bara
faktiskt sen? Inte. Alltså, jag visste väldigt lite om vad som skulle hända i Japan.
Mm.
Men det var så att en av mina managers, Anders, hade en kontakt i Japan som jobbade på ett skivbolag. Och som hade, han hade liksom fått nys om mig då, eller fick det genom Anders.
Mm.
Och ja, men ville, ja, han flög över oss liksom och mm. signade, eller vad säger man? Inte signade mig, men han köpte väl upp mastern eller något sånt där, säger man. Så han, de gav ut skivan liksom, och så skulle jag åka dit och göra PR liksom.
Mm.
Och det var också en sjukt häftig upplevelse att komma till Japan. Jag har aldrig varit där innan. Jag har faktiskt lite släkt i Japan,
mm.
men hade aldrig varit där, och det var verkligen en upplevelse. Och mm. vi fick bo på skitfint hotell med världens godaste frukost mm. och ja, och så var det liksom, ja, men så hade jag några program, radioprogram med mig, mycket intervjuer, och det var väldigt mycket frågor om texten på album eller liksom ja. På skivan också.
Mm.
Och så var, vi hade ju tolk och grejer mm. liksom, för de flesta pratade ju inte engelska. Men det var en engelsk tolk också, så jag fick prata på engelska
mm.
och så det blev ju också där lite så här, men det var någonstans väldigt roligt att ett engelskt album fick så mycket fokus på texten
mm.
Trots att de egentligen inte förstår den. Men då är det så att de översätter hela texten
ja,
och liksom mm. på japanska, så man kan läsa det samtidigt mm. som man lyssnar och sådär
mm.
Och det, ja, nej, men det var en himla upplevelse. Och jag hade liksom fans där som mm. Man bara, hur gick det här till?
Mm.
Och även andra gånger som jag åkte dit så hade jag fans där.
Mm.
Fortfarande så ser jag liksom kommentarer från mina japanska fans på Instagram.
Hur skiljer sig de fansen från de svenska?
Alltså de är både på ett sätt mer extrema kanske, alltså så här, men också mycket, de är blygare på många sätt. Så att det är svårt. Nu var det länge sedan jag var där också, så här. Jag vet inte hur rätt mitt nej. Minne är, men ja, men det var ju verkligen de är ju inte så olika ändå, men det var ja, det finns en viss kanske extra respekt liksom mm. som jag tror är kulturellt inbyggd i Japan. Så att det var ja, nej, men det var
är det som att sättas lite på en piedestal.
Ja, men så är det ju att, mm. att vara någon idol överhuvudtaget. Mm. Att folk idoliserar ju en mm. verkligen. Och man kan inte göra några fel och sådär. Sen ifrågasätts man då lite då och då också, mm. men det behövs väl också. Nej, men jag vet inte om jag kan säga så mycket mer om just så här, skillnaden mellan fansen. Men det var jävligt coolt. Var det.
Mm. Är det något du kommer att göra om? Åka dit.
Det är inte alls omöjligt. Men det är ingenting som jag tänker sådär alltså som ligger skitnära, tror jag. Vi får se. Alltså, nu har jag inte varit där på ett tag, och jag släpper en svensk skiva mm. nu. Och så här, jag tror absolut att det skulle kunna, alltså, som resemål och som så här mm. annan värld, så är det ju väldigt roligt att vara mm. där. Men jag skulle inte kunna, eller jag har inga planer på att bo i Japan eller spendera många månader där varje nej. År. Och då blir det lite krångligare att mm. så här turnera där. Få turnera med Skype eller något.
Precis. Det nya sättet att turnera på.
Precis.
Du behöver inte röra dig någonstans utanför det här köket. Helt enkelt. Någonstans här så du släpper en låt, San Francisco Says Hello
mm.
med en video
mm.
som också Paris Hilton skriver om.
Just det.
Det
var, och, ja, det var ja, det.
Ja. Ja, vad hände där?
Nej, men då var det så här, fan vad coolt att han har hållit lite koll på mig, ja. Tyckte jag. Och sen så var det en helt annan låt, kan man väl säga. Det var en av mina favoritlåtar på den skivan. Mm. Ändå, för att jag tycker att så här, musikaliskt och så här, ja, men även textmässigt och den var lite mer melankolisk och inte samma kanske försök till hit liksom.
Nej.
Som många låtar kan vara.
Hur kom den till?
Det var faktiskt det var en idé som jag fick skickad till mig, en låtidé som jag sen skrev om lite av versen, och så här, gick igenom texten och skrev om lite, liksom gjorde en tydligare historia av det, och så att det var ju liksom en kollaboration bara. Mm. Men mycket av musiken, så här, den här I will see you when I'm coming back to Sweden, hade faktiskt redan skrivits, men jag tyckte det var en så jävla bra line liksom.
Mm.
Och det var någonting som verkligen sa, det här är bra.
Då ska man inte ta bort det.
Nej, men precis. Och hela den plattan var ju en kollaboration med massa olika låtskrivare. Så att då tog jag och gjorde den till min liksom.
Mm. Gillar du att jobba med många andra?
Det är jätteintressant att jobba med andra, och jag tycker att jag har skrivit många bra låtar på så sätt. Men det är ju också lite klurigt, och det kan ju ibland kännas som att det kanske man kanske kompromissar med sig själv lite för mycket, för att någon annans vilja ska ju också igenom ibland.
Mm.
Men att då och då skriva musik med andra tror jag är väldigt nyttigt, alltså som låtskrivare. Jag har lärt mig mycket på det.
Mm.
För att man får se hur andra tänker och hur andra skriver.
Du kanske känner att du måste vara på tå hela tiden för att så här, nu måste jag visa mig att min utveckling av den här, eller min idé om den här, är lite bättre än eran.
Ja, så man får ibland så blev det ju vissa kollaborationer som man kände så här, vi har en bra idé här i början, och sen så gav man med sig lite för mycket kanske, och sen så i slutändan bara, fan också, jag tyckte ju den var bra innan.
Mm.
Så att det är ju inte bara, det är inte lätt heller. Nej. Liksom. Men det gäller väl bara att man skriver med personer som tänker ändå lite lika och som man kommer överens bra med.
Mm.
Och att man har tid och kraft och ork att så här, känner man att shit, nu blir det fel, så får man okej, då går vi några steg tillbaka och gör om. Liksom.
Hur funkar det annars när du skriver en låt själv? Man vet själv, om man gör någonting kreativt så brukar man ofta vara så här, precis i början så känner man sig helt odödlig.
Mm.
Och sen så brukar, eller jag i alla fall så här, så kommer det en extrem dipp någonstans där man är så här, det här är värdelöst. Och sen kommer det tillbaka. Ja. Eller hur ser din sån
där grej ut? Det är lite så, men framförallt så tror jag så här, jag kan känna, oh shit, det här är bra. I början, och bara, det här, jag älskar det här. Och så kanske man skriver en liten melodi på en refräng som man har skrivit då. Och sen så ska man skriva mer och skriva en vers och komma på texten till den här låten. Och ibland så kommer ju texten ganska automatiskt. Alltså jag märkte när jag blev tillsammans med min flickvän att då helt plötsligt fick jag massa så här textidéer. För att liksom det var första gången jag verkligen blev kär, och det kom massa tillfällen och små ögonblick som man kunde liksom freeze-frama lite grann och så här, shit, ja, men så skrev man ihop någonting. Och bara just få ett tydligt tema med en tydlig vinkel i A och O när det kommer till att skriva en text. Och det kan jag ibland känna när man har skrivit bara musiken och fått den. Och man har en känsla för vilken stämning låten har, men man har ingen aning vad de ska handla om. Och då kan det vara så här, hur kommer jag vidare här? Och så sitter man och...
Har du några knep?
Alltså mitt knep är att vänta.
Sånt. Du sätter dig ner och väntar bara.
Ja, men jag har säkert alltså tusentals demos eller låtidéer på min iPhone. Som är så här, vissa är skitdåliga och vissa är nog små guldkorn som skulle kunna utvecklas till någonting bra. Och då så går jag igenom alla de här idéerna liksom. Och vissa idéer kanske man går runt och tänker på länge. För ofta när man återkommer till en idé så känner man igen den då och bara, den här kommer jag ihåg, den gillade jag. Och då är det ju någon så här, då är det som att man lite hör den för första eller andra gången som lyssnare. Så då har man också kanske ett bättre utgångsläge för att avgöra om det kan vara en bra låt. Så gör jag väldigt mycket. Men sen just när det kommer till texter och sådär, så några låtar så har jag liksom, de har skrivit en melodi och en ibland kan jag skriva typ hela låten utan text. Och sen så kommer jag på, så har man ju den här rytmen i huvudet. Och sen så när man väl kommer på vinkeln och temat, så blir det att då kan man bara, i princip när man går runt, så går man runt och köper så till slut så landar orden i rytmen liksom, och så blir den en låt. Och då kan det gå ganska snabbt när man väl har kommit på vad lösningen är.
Skulle du säga att du skapar snabbt? Rent, alltså från det lilla fröet som börjar någonstans till att det är klart. Eller vill du vara snabb? Eller?
Jag skulle säga att jag är ganska, alltså jag är som sagt även där rätt ostrukturerad. Och jag kan tröttna på någonting och känna bara, nej men nu fan, jag kommer ingenstans. Det här är bara... Och då pallar inte jag riktigt att ta mig igenom det, utan då lämnar jag det. Och så antingen så börjar jag på något nytt, eller så liksom läser jag en bok, eller kollar en film, eller sover lite, eller så här. Vilket jag tror än så länge är mitt bästa sätt att så här komma ur huvudet. Alltså, för då... Ofta är det ju att man behöver lite, man kanske lyssnar på lite mer annan musik, och så kommer man på, just en sån där grej skulle man kunna göra. Och så får man komma tillbaka till när man har energi. Jag tror att jag, så länge jag har energi så är jag snabb. Men så fort man liksom tröttnar lite på den, eller känner att man fastnar, så måste jag göra någonting annat i princip. Jag har svårt att traggla mig igenom det. Det går en stund, men till slut så tar det stopp liksom.
Har det hänt någon gång att du har helt fastnat, så att du nästan har blivit rädd för att nu har jag tappat musiken?
Att det händer lite då och då. Alltså inte att jag blir, alltså jag tror att okej, nu är det kört. Det har aldrig hänt. Men det har absolut hänt att jag känner mig sjukt okreativ och bara fan, särskilt när det kommer till texter. Och ibland så även när det kommer till musik, att man fastnar i vissa ackordgångar och bara, men hur ska jag ta mig ur det här tänket? Och då brukar det vara bara att helt tänka om, fan, spela hellre falskt liksom. Spela kort som verkligen inte går ihop. Och så till slut så har man falskat sig igenom det här, den här stoppet. Och så kan man måste bara rensa liksom, börja om på noll och tänka outside the box. Men textmässigt så kan jag absolut också känna att man fastnar, och då men då tror jag att då gäller det att snarare, istället för att kanske sitta med texten och rytmen och försöka så här lägga in ord som låter snyggt, sjunger bra och betyder någonting samtidigt, för det är en ganska stor task att göra på samma gång, så har jag väl kommit på att det är bättre att snarare skriva upp lite så här, eller inte kanske ens skriva upp, men tänka ut, okej, vad får jag för känsla av den här låten? Vad skulle den kunna handla om ungefär, eller vad skulle temat kunna vara? Och sen när jag har temat, vad jag vill säga med den, och kanske hitta en vinkel på det, att det är något ord eller det är någon fras som man återkommer till eller sådär, då kan man börja. För man, att jag tror att jag har blivit bättre på, och jag måste fortsätta bli bättre på, att planera låtar. Hur dramaturgin ska gå. Men det är ju på något sätt, de bästa texterna och låtarna har ju en historia i sig. Och då, den kommer ju sällan helt liksom från början till slut och bara, nu har jag hittat hela historien, utan det krävs ju att man hittar, okej, men verserna första versen, det är en introduktion och av problemet som man ska ta sig runt på något sätt, och sen kommer ett litet glimt av hopp eller en ny tanke i refrängen, och sen kommer nästa vers och den, där återkommer man till samma problem fast på ett annat sätt, och sen kommer refrängen igen och sen kommer sticket där man bestämmer sig typ, och så alltså att det, man planerar mer så. Och jag är fortfarande kanske egentligen dålig på att leva efter det exemplet, men jag har ändå kommit till den insikten någonstans att det är, så bör man göra för att ta sig ur ett textproblem.
Ja, det är ju ändå en stor grej att hitta linjen liksom. Är det där? Eller ja, veta hur man går vidare.
Precis, så vad vill jag med låten. Sen kan jag ju, det är inte så jävla svårt att skriva egentligen en låt som inte betyder någonting och som bara låter bra och som handlar om kärlek liksom. Det går ju, men det är
det har gjorts några gånger förr.
Det har gjorts men då vet jag själv också att då kommer inte jag kunna, om inte det är på något sätt baserat i mina tankar och någonting jag tycker, att då kommer inte jag kunna riktigt stå för det här heller.
Nej. Då kommer man tillbaka till det där grejen, så kan man sticka hål på den där ballongen.
Precis.
Liksom, genom att fråga någonting där.
Mm.
Nu har du ju spelat in en skiva på svenska med texter av Jonas Gardell.
Mm.
Det är ju fantastiskt spännande.
Det var
hur hittade ni varandra?
Men vi hittade varandra genom Jonas program på SVT Helkväll med Jonas Gardell, som han hade och spelades in vintern 2013, alltså på i januari typ, och sändes någon gång i mars precis efter andra gången jag var med i Melodifestivalen. Och då, ja, men då gjorde jag en tolkning av hans låt Du är inte ensam, som även kommer på skivan. Och det blev väldigt bra. Och både jag och han blev väldigt nöjda, och jag tror att han tyckte att så här, men fan Ulrik, du är en bra avsändare av någonting. Så om du får bra texter liksom att typ framföra, så är det bra. Ja, men det var så, tror jag, han eller det har han sagt till mig, att han tycker jag är en bra avsändare, och det är ju kul att höra.
Ja.
Men jag kände så här, fan, jag nu har man liksom det här, jag kände nog när jag sjöng på svenska Du är inte ensam, som är en enormt fin text med ett viktigt liksom budskap och ett tema och en intimitet, eller vad säger man, men det blir väldigt intimt och folk lyssnar och tar åt sig, och det blir väldigt starkt även för mig som artist eller framförare då, när jag står och sjunger det här, och jag kände verkligen att det är någonting som är annorlunda nu, det är något som är riktigt bra. Så att efter det så höll vi kontakten och kände att det hade varit kul att göra någonting mer tillsammans. Och jag hade ett utkast på en låt med en engelsk slasktext som jag skickade till honom och frågade, skulle inte du kunna kolla lite på den här och om du får feeling skriva en svensk text? Och så gjorde han det rätt snabbt också.
Du fick tillbaka en text.
Ja,
hur snabbt gick det?
Typ liksom? 3 dagar liksom.
Oj,
tror jag.
Ja.
Då hette den Allt jag ville säga, som är titelspåret på den kommande skivan. Och det var ju startskottet. Och jag spelade in den här lilla demon då med den nya texten och skickade till Jonas och även Johan, min manager, som svarade liksom att fan Ulle, det här är det bästa du har gjort. Och jag bara, ja, det är nog det. Men jag kände själv liksom att det var riktigt jävla bra.
Och sen, match made in heaven här.
Ja, men precis. Och då, ja, så fortsatte vi skicka lite låtar fram och tillbaka, så vi käkade lite lunch ihop och snacka och satt och köta på hans taktrass. Och till slut så hade vi en hel skiva. Och det var ju rätt fett.
Men han har skrivit texterna, du har skrivit musiken. Hur mycket har ni påverkat varandra i det här?
Ganska lite alltså. Mm. Det är klart att jag har, vi har ju pratat om texterna liksom och om sådär, men det har kommit rätt naturligt. Han har varit ganska duktig på att bara känna in och skriva texter som jag verkligen kan relatera till. Mm. Och som jag tror att det är för att många kan relatera till dem. Mm. Det är så här upplevelser och tankar och känslor som jag tror de flesta går igenom någon gång.
Mm.
Oavsett om historien ser ut precis på det sättet. Jag har ju skrivit all musik och han har skrivit all text, och det är klart att jag ibland varit inne och petat i orden liksom, för att få det att sjunga bättre eller frågat om han kan skriva om någonting så här.
Mm.
Men pretty much så har det varit ganska kompromisslöst, vilket jag tror har varit nyckeln till att det har funkat så bra som det har gjort.
Mm.
Och jag har varit lite så här ibland när jag fick någon text till en låt som jag kanske redan hade en tanke på, som har varit så här, fan, det var inte alls så jag tänkte. Men sen så håller man sig lite för att säga det ändå kanske. Mm. Och så provar man att spela några gånger och så spelar man in den och så bara, fan, fast det är helt rätt ändå.
Mm.
Så att det har många gånger varit så att jag kanske har tänkt på ett annat sätt och så till slut så bara, shit, det här är bra alltså. Ändå. Och han har inte haft så himla, alltså han har tyckt att musikaliskt att det har varit ganska bra de flesta gångerna.
Mm.
Han har klart haft lite tankar och sådär, men han vet ju också att det han står för texten och jag står för musiken och ja, det är nog anledningen till att det funkar så bra.
Mm. Vad känner du för skivan nu?
Jag känner mycket kärlek. Mm. Nej, jag känner att det är, det är den bästa skivan jag har gjort.
Mm.
Utan tvekan, tycker jag. Och jag hoppas att den ska på något sätt öppna dörrar, eller vad ska man säga. Det spelar i fan inte så mycket roll egentligen vad för dörrar den öppnar, men jag känner att det synkar verkligen med vart jag känner att jag är musikaliskt och artistmässigt, och att det är verkligen rätt skiva vid rätt tidpunkt.
Mm.
Vilket jag kan ha känt liksom tidigare när jag gjorde Melodifestivalen för andra gången, och att då känner man kanske att man stod och stampade lite grann.
Mm.
Och att säga, jag har gått vidare lite från det här, tror jag.
Mm.
Och vill mer åt ett kanske djupare, seriösare håll, men inte riktigt vetat hur jag ska ta mig dit och varför kanske, men sådär. Men så har det har fallit väldigt naturligt och har blivit väldigt bra. Så jag är enormt nöjd med den här plattan och stoltare än någonsin, tror jag. Mm.
Nu är du mitt uppe i den här skivan. Hur tänker du dig framtiden nu? Du sa innan när du var där så att jag hade ingen aning.
Mm.
Då kan du känna mer nu att du har någon sorts riktning. Vad tänker du dig själv om 10 år eller någonting sånt där?
Alltså jag... Om man tänker till mitt liv så har det absolut blivit mycket tydligare, men det är absolut delvis på grund av att jag kanske har hittat mig själv lite mer som artist och i liksom musikaliskt så där, men väldigt mycket för att jag har liksom skaffat flickvän och blivit sambo och så här, kan se en framtid i det. Och då, när den pusselbiten någonstans faller på plats, så känns det som att då blir det lite tydligare hur ens framtid kommer att se ut. Men musikaliskt och karriärsmässigt så tror jag bara att jag har egentligen försökt att inte tänka så himla långt fram hela tiden, för att som sagt saker och ting tar vändningar hur som helst. Och det betyder förvisso inte att jag lever så mycket mer i nuet än, men jag tar ingenting for certain liksom. Men med någonstans, de nästa 10 kommande åren så hoppas jag att oavsett vilket språk jag skriver på, i vilken marknad som jag arbetar, så tror jag att jag har hittat... Jag vet själv, jag är självsäkrare i vad jag vad jag tycker och vad jag vill göra musikaliskt. Så här. Jag tror att jag har en större tro på mig själv, att jag vet vad jag gör. När jag var yngre så var det så sjukt. Det var en sån stor värld. Och jag hade ett jättebra liksom, management, men det var också lite så här. Hade de så här droppat mig, så hade jag bara känt, oj shit, vad gör jag nu liksom? På något sätt. För att man kände ingen, man hade ingenting. Man kunde liksom inte se mycket mer än att kanske skriva någon låt då. Medan nu känner man ju en självsäkerhet på ett helt annat sätt. Och att så här, mina åsikter är minst lika viktiga som någon annans.
Då var du beroende av dem och nu är de beroende av dig, kan man säga. Det har vänt sig om.
Ja, alltså, ja, det är riktigt, riktigt så väl är det väl inte. Men, men nu är det väl mer coexisting. Nej, men, eller codependent, eller vad säger man. Men jag tror att jag har liksom hittat någon slags inre styrka ändå i vad jag vill göra och så.